Podden vågar göra fel.
Hej!
Hej!
Hej! Hej.
Då är det dags igen och vi ska prata idag om det här med sjukvård, tillgänglig vård och sådär inom socialt arbete. Och det tänker jag finns ju mycket att grotta ner sig i. Jag har massa erfarenhet av både positivt och mindre positivt inom området. Jag vet inte hur det är för er, Magda och Kent.
Ett fel närmare rätt.
Ja, det är nog samma här. Både positivt och negativt. Eller hur svårt det kan vara.
Ja, just det.
Förmedla information. För det blir en helt annan sak när det väl ska till en undersökning eller någonting.
Ja, just det.
Mm. Ja, samma här faktiskt. Att, man tänker kanske inte så där mycket på det, men det krävs ju för personer att förklara för personer med en funktionsnedsättning vad är det som kommer att hända. Att jättebra förberedelser har jag varit med om, med sociala berättelser. Man kanske har varit där och tittat innan så där. Och sen har jag också varit med om precis tvärtom. När personer inte vet någonting vad som händer och hamnar i panik och sådär. Så att det är svårt.
Mm. Ja.
Mm.
Ja, alltså om man ska börja lite grann så tycker jag ju något, en erfarenhet jag har, nu har ju jag mindre barn. Det är ju att till barn har det ju skett en utveckling som heter duga i det här med tydliggörande och så. Alltså vad kommer ske under det här besöket? Det kan vara både tandläkare och det kan vara sjukhusbesök och sådär. Jag tycker med enkla bilder så brukar man få hem nu. Så till den jag tror jag kanske nämnt innan, men min son skulle gå och ta en spruta här och så fick han hem ett bildschema då på att först ska du träffa sjuksköterskan och så ska vi kavla upp ärmen och så ska vi ta spruta. Mm. Ja, lite vilka steg det var.
Mm.
Nu var han ju så kreativ och fiffig så han klippte ju bort sprutbilden. Han tänkte att kanske inte behöver göra det här momentet. Men jag tycker ju att för barn så hade det skett mycket så, och vad det kan i sin tur bara göra att ja, men då vet jag vad som väntar mig när jag kommer till det här besöket.
Mm.
Tycker jag är fint att man har anammat det, måste jag säga.
Mm.
Men för vuxna då, jag tycker ju inte att jag är i behov av stöd både kognitivt eller kommunikationsmässigt, jag vet inte.
Mm.
Det ligger ju väldigt mycket på folk runt omkring då att försöka tydliggöra hur går det här till och sådär.
Mm.
Jag vet ju att personalgrupper som har försökt med att man tittar på videofilmer och lite allt möjligt för att få någon slags bild av, men det kan ju vara svårt. Mm. För sen kommer man till en miljö som ser kanske lite annorlunda ut och ja, det är mycket som ska klaffa. Likadant väntetid har jag ju upplevt kan vara väldigt stressande.
Mm.
Där man behöver liksom anpassa det, inte minst. Mm. Och det vet vi ju alltså att vänta kan man ju få göra ibland.
Mm.
I de här miljöerna och sådär. Men vad har ni för erfarenheter av svårigheterna med det här då?
Nej, men alltså, jag har jättemycket erfarenhet, men varför vi kom på det, det var för att jag var och blev testad, fick åka på mammografi.
Ja, just det.
Och då när jag stod där och då får man ju klä av sig då, man är ensam i ett rum med en, så får man klä av sig på överdelen och sen så är det ju liksom 4 klämningar som görs med bröstet på liksom med 2 bröst och så ska det klämmas på ena sidan och så ta kort och sen ska det klämmas på andra sidan. Så sitter man ju fast där.
Yes.
Helt utelämnad och bara sitter där och ont gör det också.
Mm.
Och då tänkte jag så här, ja, men alltså hur förklarar man det här?
Ja, just det.
Alltså, och jag har nog aldrig hört att det är någon kvinna inom våran verksamhet som har gått på mammografi. Och då tänkte jag så här,
det pratas sällan om i alla
nej,
fall.
Jag tror det pratas säga. Väldigt ja. Lite om det. Och hur förklarar man det då? Att det, och då tänkte jag så här, men hur blir det, är sjukvården då helt tillgänglig för alla? Jag vet inte. Jag har aldrig hört att det har varit några som har varit på mammografi som jag liksom har stött på.
Precis.
Har du det, Kent?
Nej, ja, det, när jag tänker efter så ligger ju mina erfarenheter praktiska i det här ämnet väldigt lång tid tillbaka.
Ja.
Och inom psykiatrin så, ja, det är ju inom demensvård och så som man kunde vara med patienter på olika somatiska undersökningar och det kunde bli ett riktigt trauma eller ja, både komiskt och tragiskt emellanåt.
Mm.
Mm. Men jag tänker också på det här med tandvård måste ju vara väldigt svårt också.
Mm. Mm.
Ja,
precis.
Verkligen. Jag har ju varit med om flera gånger hur man blir tvingad att söva personen i fråga då, istället för att kunna utföra de här sakerna. Och då hamnar man ju andra etiska svårigheter. Är det okej då? Ja, jag har också varit med brukare då, om vi kallar det så, på ganska avancerade förberedelser inför olika ingrepp där man liksom verkligen får vara på etiska gränsen för sin egen del. Vad som känns okej när man då ska sätta narkos och liknande. Alltså det blir ju väldigt speciellt. Där man samtidigt måste bygga, eller man har ju den där relationen och förtroendet samtidigt som man måste använda det för någonting som blir verkligen etiskt på gränsen som man känner att förtroendekapitalet naggas lite på kanske. Men man gör ju det kanske då av en god sak eller god anledning för att konsekvenserna skulle bli så mycket större om man inte gör det här. Det tycker jag ju har varit riktigt, riktigt svårt. Och jag vet även, jag har för mig att jag hörde Bo Hejlskov Elven är ju en stor profil inom framförallt funktionsnedsättningsområdet. Jag vet han sa man provade ju ut även då för mindre barn där man inte ville hamna i att hålla fast. Som, det har väl många föräldrar hamnat i, tänker jag, att hålla fast inför olika ingrepp eller så. Där man hade provat några andra typer av kuddar där man i princip sitter, sitter i princip fast, men att det inte är en fysisk människa som gör det. Men där föräldrarna istället kunde fokusera på att trösta, finnas där, klappa och den här omhändertagande sidan, medan de här kuddarna eller liknande som ändå gav det här fasta greppet fanns. Alltså, du vet, man provar ju mycket nu tror jag för att inte hamna i de här tvångssituationerna. Så.
Precis, exakt.
Ja.
Men hur är det rent etiskt eller så? Om en brukare som är vuxen säger nej till en insats och inte vill det.
Det finns ju ingen som helst rätt, oavsett det hälso- och sjukvård såklart. Men däremot är det ju det där då, hur kan vi göra det här begripligt? Hur kan vi göra det så att vi så långt som möjligt kan förklara vad det är som kommer pågå? Det handlar det om liv och hälsa så är det klart att vi har ju ganska långtgående kanske motivation. Att en slags skyldighet att motivera så långt som möjligt i alla fall. Så att, men det väcker mycket, det är också mycket då svartvita frågor när det kommer till sådana här, ska vi verkligen, borde vi göra det här? Och, det väcker mycket hos både personal och chefer. Och,
tänker det, och vi har ju också jobbat ganska mycket nu, i alla fall senaste åren har det ju varit mycket på tal eller om det här med tvångs- och skydds- och begränsningsåtgärder. Och det är ju verkligen, man är ju precis som du sa, inne och nuddar ibland på att hjälpa till. Alltså att hålla fast någon eller att övermotivera kan man väl säga. Ja. Eller tvinga. Just för att man vill väl. Och det är ju en väldigt svår arbetssituation som man befinner sig i då. Ja.
En fråga till er här nu då. Har ni någon gång medverkat till att till exempel krossa mediciner i mat eller liknande utan brukarens vilja? Eller att vetskap?
Det gjorde jag jättemycket för 30 år sedan.
Ja. Kanto, känner du igen det här?
Det gjorde jag jättemycket för 40 år sedan.
Ja.
Men jag började ju min karriär inom demensvård. Det var den gången inom psykiatri på den tiden. Alltså, anställd så fick man gå på prov ett år eller så. Inom demens. Ja, men det var ju förekommande hela tiden.
Mm.
Ja, visst.
Men då drar jag ju mig till minne, så nu vet inte jag om jag har berättat det tidigare, men jag har ju varit med om att åka med en brukare från som skulle få såna här p-stavar. Vi motiverade henne och så, och det var jag en person till med, och när hon väl kom till och skulle utföra det här så frågade ju läkaren också då om hon verkligen ville det, och hon sa ju nej, det vill jag inte. Då sa läkaren, ja, då kan inte jag göra det här. Och det var en bra läkare. Men vad vi gjorde sen, det var vi att vi övertalade henne i alla fall. Jag och den medhjälparen, så att det blev gjort. Och då blev vi ju egentligen, alla var ju jättenöjda med detta. Alla var jätterädda att hon skulle bli med barn hela tiden.
Ja.
Men, och då är därför när din fråga nu, så får jag göra en avbön naturligtvis. Men, så. Men man tror att man gör något som är bra eller gott. Livlig på att vara hejad av omgivningen.
Jag tror att de flesta som har jobbat inom området känner igen det här, att man hamnar i sånt. Helt enkelt. Men att det uppmärksammas ju mer och mer, så måste jag ju säga ändå. Att det liksom förs de här diskussionerna, innan var det väl kanske nästan bara så vi gjorde.
Ja,
det ingick nästan i arbetsbeskrivningen att gömma mediciner.
Ja. Precis. Jag tänker att det har blivit, det är en tur att det har blivit sån skillnad mot hur det har varit, att man uppmärksammar mycket, mycket mera. Alltså personernas vilja, allas personer, även barn då.
Verkligen. Jag tänker en annan sak som jag tycker har med saken att göra, för det är ju det där att det kan ju vara en väldig utmaning att förklara. Och inte minst som du var inne på, en undersökning som faktiskt gör ont. Varför ska jag göra detta som gör ont på mig? Det är ju samma sak med till exempel med träning, med sånt som vi vet är förebyggande hälsa. Bara det här att pulsen går upp och jag börjar svettas kan ju upplevas som att, varför ska jag utsätta mig för detta? Det känns ju obehagligt.
Ja.
Men vi, alltså, har jag ett konsekvenstänk? Nu skrattar Kent.
Jag vet inte om jag ska... Min sambo har lite ont av det när hon tar i för mycket. Och då blir hon ångestfylld över att hon får en hjärtklappning eller att hjärtat slår. Så hon tar det ganska lugnt i livet. Men det... Hon mår bra ändå, men hon är inte van, hon är ingen träningsnarkoman direkt. Hon sätter sig ogärna för fysisk aktivitet som innebär att hon får ökad andning och ökad puls.
Men det kan ju vara en väldig utmaning att förklara sånt här. Att hur kan det vara så att något som upplevs väldigt oskönt, jobbigt, kan vara något positivt i långa loppet? För det är ju inte ens säkert att du märker det här på flera år ibland, att det gör skillnad. Alltså.
Jag tänker att det är det här våran välvilja, och vi ska serva och vi ska stödja och vi ska se till att brukarna har en god känsla och att de lyckas och bekräftar dem och sådär. Och så kommer saker i livet för alla människor som inte är sköna. Eller att jag kommer att misslyckas, eller jag gör inte, jag kommer att göra något dåligt till och med liksom, och inte tycka att det är så bra. Och hur kan, och det är liksom, hur förklarar vi det, och hur, det måste ju få finnas i vårt liv, och det här finns också.
Ja.
Det finns att vi måste åka till sjukvården, vi behöver göra det här, och hur kan vi då tänka då innan? Precis som vi varit inne på, alltså att jobba mycket med bildstöd, mycket kolla på filmer, sociala berättelser, ritprata, åka och besöka när man inte är sjuk till exempel.
Ja,
göra
precis.
Studiebesök, liksom. Vad gör man egentligen här? Klämapparaten när man ska kolla på brösten liksom. Kan man få komma dit och titta och känna och greja och så?
Ja, ja verkligen. Och ja, det finns mycket i det här, och jag tänker att precis som du är inne på, tänker jag att det är ju, jag har ju sagt det så många gånger, men jag är så insnöad på det här med ACT som jag har läst, men där säger man ju också vikten av det här med hjärta och smärta, alltså det är egentligen två sidor av samma mynt. Låt säga då när man blir väldigt förälskad i någon, ja då öppnar ju samtidigt upp för risken att bli väldigt sårad, att bli övergiven, lämnad, eller att någon kanske blir sjuk eller dör, som jag tycker väldigt mycket om.
Ja.
Och att det är ju, livet har ju båda de här sidorna, och någonstans är det ju det som är det viktigaste för oss, är ju också det som är det svåraste, mest smärtsamma ibland. Och det tänker jag vi missar i det här skyddandet, beskyddandet. Att det är ju faktiskt två sidor av samma mynt. Kan jag uppleva kärlek, kanske jag också måste uppleva sorg.
Det är ju det här med det privata och det professionella som vi också har pratat om mycket. Alltså våran lagstyrning, eller lagstiftningen som styr oss, tänker jag. Det liksom ska hjälpa till att personen blir självständig, men också i sådana situationer som är svåra. Det står inte på så vis, men vi pratar väldigt sällan om det. Att det eller som är, utan mer lustfyllt, bekräfta personen, se till att lyckas och så. Vilket är jättefint, men vi får inte glömma även den här andra sidan då.
Nej.
Men är inte det ett professionellt förhållningssätt att ha den förmågan som personal att ge personen självständighet och egenbestämmande, men samtidigt när den väl behövs ta över eller motivera eller förklara eller på vilket sätt det vara månde. Sen finns det ju personer som har jättesvårt för det naturligtvis. Men det är... Ja, det finns någon sån här vårdvetare som har skrivit så bra, men det har jag ju glömt nu. Men det här att verkligen ibland att ge möjlighet till utveckling, men också ta över i vissa situationer.
Ja.
Just i den situationen.
Bra.
Och att göra det.
Ja.
Fina balansgången där.
Precis.
Ja.
Exakt. För annars blir det här med att man överger.
Ja, då blir det att överge.
Ja, precis. Vad fint.
Tror ni att man kan behöva visa på exempel ibland? Jag vet ju att det här, nu har jag inte själv, men just för att tydliggöra att det inte är så farligt, vet ju jag med att med barn ibland kan man ju nästan behöva så här ta en spruta själv. Nej, men att man sitter och visar på att det här, jag kan vara avslappnad och det är inte så farligt och så vidare. Eller att man prövar på något sätt. Jag vet inte, skulle det vara professionellt i socialt arbete? Sitta med och...
Men det är ju professionellt att vara, att jobba lågaffektivt ju. Att sprida lugn i en svår situation. Det är ju professionellt.
Ja.
Kanske man inte behöver, men man kan också visa på att jag är inte rädd och det här fixar vi. Och det, alltså, att förstärka den. Känslan.
Minska stressorer runt.
Ja, precis.
Ja, det var ingen lösning då heller då.
Nej, men vi lyfter
lite tips och idéer kanske.
Lyfter ett ämne som vi sällan, alltså som vi har, men vi sällan pratar om. Och jag tänker det här med att göra all hälso- och sjukvård tillgänglig för alla. det är ju ett jättestort arbete som vi behöver göra. Och jag skulle gärna vilja höra om hur man gör när man förklarar hur man ska gå på mammografi.
Ja, precis.
Ja. Eftersom man gör det så sällan liksom. Man gör det när man blir äldre och man gör det vartannat år.
Mm.
Tandläkaren har man väl kanske varit, man kommer ihåg liksom, en gång just i halvåret. Det. Ja, så går man dit och så borrar man lite och sådär.
Rätt som men det är när man är, när, vad är det, runt 40 eller tidigare?
Ja, nej jag tror det är lite 40 eller över 40, någonting sånt. Ja, då händer det någonting. Så helt plötsligt så ska man göra det här.
Mm. Ja, klämma brösten mellan en apparat. Ja, det är inga lätta saker att förklara.
Nej.
Men jag vet, jag har hört några jättefina exempel på hur man har lyckats med olika typer av så här sociala berättelser och liknande. Lyckats förklara också varför vissa mediciner är väldigt viktiga för en person långsiktigt. Ganska enkla pedagogiska medel. Som man, ja, men man tycker vi har förklarat. Men har vi förklarat på ett sätt som personen förstår? Det behöver man ju.
Precis.
Mm. Nej, vi förklarar så här för alla och det borde de ju förstå.
Ja. Ja, precis. Ja.
Mm. Ja, har ni något sjukhusbesök? Nej, vi kanske inte ska gå in på det. Men har ni något som händer i helgen?
Ja, nu är det började båtsäsongen. Så nu är det tvätt. Båten i helgen. Vi har dragit dit tre ungdomar, så vi är fem stycken, så vi ska få henne ren på en dag har vi tänkt.
Men oj, och nu har ni ju orkan här. Men det kanske lägger sig till helgen.
Nej, det lägger sig imorgon. Den ska lägga sig nu. Mm.
Ja. Du då, Kent?
Ja, nej, jag vet inte riktigt vad som ska hända här. Det börjar ju utesäsongen här med vår röjer lite och så. Så det ska röjas lite sly och lite annat. Jag hoppas grannen kommer med motorsågen också, men det vet jag inte. Ja.
Ja.
Du då, Andreas?
Ja, i helgen är det nog ganska lugnt, tror jag. Och en son som älskar Melodifestivalen här nu. Alltså det blir väl sånt, gissar jag. Väldigt så. Jag har gjort en egen mask. Det finns ju någon som heter Fröken Snusk tydligen. Om ni har sett denna. Med någon mask på sig som har gjort en likadan.
Ja, just
ja.
Det.
Ja. Okej, men vi säger väl hej då.
Ja, men det gör vi. Ja. Hej då med
Hej då.
Hej då.